A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Vi får så himla mycket mejl på våran läkarpodden mejl, läkarpodden@tv4.se. Tack snälla. Här har vi bland annat fått ett du skriver så här, du som lyssnar. Hej, tack för en lärorik podd. Kan ni snälla prata om ryggbesvär? Ja, men det kan vi visst.
I alla fall kanske 80% av tillstånd när man har ont i ryggen får man ingen diagnos på.
Kan man ha till exempel ryggskott när man är yngre?
Det kan man. Visste du när du lyfter en arm, om du nu skulle lyfta höger arm nu.
Jag gör det.
Så det första som hände var att du spände magen.
Doktor Mikael.
Ja.
Ont i ryggen eller?
Ja, faktiskt lite. Jag har tränat lite. Jag är lite sådär trött, kan jag väl säga. Men,
i ryggen?
Ja, i ryggen, ja.
Men då har jag någonting som jag måste berätta för dig. Jag har nämligen kommit på varför många får ont i ryggen.
Underbart.
Nej, men jag
är så nu. Äntligen.
På riktigt, jag är allvarlig nu.
Ja, jag med.
Man får ont i ryggen av att sitta i en bil och köra.
Ja, det får man.
Nej, men vet du att man får det?
Varför?
Därför att man sitter i en jättekonstig, onaturlig ställning och spänner benen lite hit och dit när man kopplar och bromsar och fixar. Och jag har ingen aning, nu bara spekulerar jag. Men däremot så har jag sett ett mycket tydligt samband mellan min ryggvärk och bilkörning.
Ja. Ja, det är skönt att se att sambanden kommer. Och jag skulle ju nog omedelbart göra kopplingen till den mest vansinniga av alla övningar som finns. Och det är plankan. Jag hatar plankan. Jag tycker att det är så kul verkligen. För att plankan är ingenting något man gör, utan det är någonting man klarar av för att man är så vältränad. Och då menar jag, folk undrar, vad var det för start på det här programmet? Ja. Så ska vi liksom få folk lite på tårna och lyssna. Men det är nämligen så att det är ju urtypen av alla statiska träningsmoment och övningar, plankan då. Aha. Och bilkörning, så som du beskriver den, är ju bland, det är ju klart det finns ju lyxbilar med massage och sånt där och man kan flytta och med stolar du kan som skruvar om sig själv och sånt där. Men man är alltså ett, ja det gör det.
Typ. Men statiska den här, lägen.
Ja, det är ju den här, och det vet man ju i förlängningen också, att stilla sittande oavsett om det är en bil eller på en stol eller sånt där, det är i det långa loppet ger det kronisk inflammation i det långa perspektivet, är kraftigt överrepresenterat hos yrkesförare i synnerhet. Men så det är det du känner, så att det är lite roligt för mig att sitta här att ja, du känner det du känner
och det behöver, är rätt. Ja. Nej, men för vet du, när jag körde mycket bil på den tiden när jag gjorde det, det gör jag ju inte längre, men när jag gjorde det då kände jag inte av den här ryggvärken, men idag så försöker jag verkligen minimera min bilkörning. Och då är det så att då känner jag.
Ja, men det
direkt
har hänt en sak till.
Vadå?
Du har blivit äldre. Så att det där,
du, doktor Mikael,
ta dig i arslet.
Du kan ta dig i arslet.
Ja.
Okej. Vi återgår.
Ja.
Okej, jag har blivit äldre. När märker man den här förändringen? Det har jag inte ens tänkt på att det kunde vara det. Tänk att jag trodde att det var bilen snarare än min ålder. Vad sjuk jag är. Ja.
Inte så farligt. Men det spännande är de siffror du ger är ju i alla fall inte överkant. Jag skulle nästan kunna påstå lite i underkant.
Du menar då de här siffrorna som jag sa i början, det här med att upp emot 70% känner av ryggvärk i livet.
Ja, precis. För det finns ju, okej, nu ska vi inte. Det är ju så här med vetenskapliga studier att de har lite olika inriktningar och endpoints, man försöker bevisa en tes efter ett år, efter tre år, efter fem år, vad är det man ska visa, att man har ont eller att man försämrad rörlighet eller, alltså det är komplicerat, men det finns mängder av studier gjorda på sjukskrivning, precis som du beskrev, och av självupplevda sjukdagar. Jag läste en speciellt som gjorde av WHO, en mycket omfattande studie där
Världshälsoorganisationen förtydligar.
Mm. Ja, och där frågade man folk vilka tillstånd har flest levda dagar med nedsatt funktion.
Mm.
Och då kunde man lista då 291 i den här studien då, 291 olika tillstånd.
Allt ifrån huvudvärk
till nageltrång, nageltrång till cancer till
riktiga
sjukdomar, allting. Mm. Och kärlkramp, ont i bröstet och ont i tårna och det är vad du vill.
Mm.
Och då hade man 291 tillstånd och så här. Nummer ett var smärta i ländryggen.
Ja.
Nummer ett.
Varför har vi så ont i ryggen för, Dr. Mikael?
Ja, därför, ja det kan man ju verkligen fråga sig. Och då är det ju så här att de flesta tillstånd, och det här är ju väldigt svårt, det är ju väldigt subjektivt, så det är svårt att svara på. Men man kan säga så här, att i alla fall kanske 80% av tillstånd när man har ont i ryggen får man ingen diagnos på. Den lilla grupp som vi ska prata om, jag tänkte till exempel prata om kotkompressioner, ryggkotor som har satt sig. Vi ska prata om diskbråck, vi ska prata till och med om lite tumörer i ryggen. Vi ska prata om förträngningar. Det här står för den lilla delen av ryggproblematiken. Men den stora, mycket övervägande delen är ont i lägre delar av ryggen. Diffus smärta som man inte kan definiera, som kommer och går. Nåväl, vad har vi ryggen till, undrar denna vårdning.
jag har aldrig faktiskt tänkt på frågan på det sättet. Vad har vi ryggen till? Men vad har vi ryggen till, Dr. Mikael?
Som stabilisator. Nu kommer ett litet lustigt fenomen. Och hur stabiliseras ryggen? Jo, vi har en mängd muskulatur. Alla som ätit en fläskkotlett eller något sånt där någon gång har ju sett hur det ser ut. Det är mängder av muskler. Och mitt i det här så är det ett ben. Och det är ett hål i benet och där går en ryggmärg.
Okay.
Visste du att när man mäter på muskler, när du lyfter en arm, om du nu skulle lyfta höger arm nu,
jag gör det.
Så det första som hände var att du spände magen.
Nej.
Jo, som balans för att du inte ska ramla omkull. Därför vi har en apparat som stabiliserar, och det här är ju rätt spännande, för det har man ju kontrollerat, och man kan mäta med EMG heter det, när man avleder strömmar från muskler. Vi ser vilken som rör sig först.
Mm.
Så, alltså det som är så fullständigt centralt för oss är hur vi stabiliserar ryggen och magmuskulaturen. Det finns en mängd olika skikt, 3 stycken magmuskler. Det är en massa fina namn som går tvärs emot varandra för att ge en stabilitet. Och alla våra rörelser, det gäller ju inte bara armen som jag föreslog utan även ben då förstås. Att det första som sker är nu stabiliserar vi ryggen. Våran bål alltså.
Mm.
Det är det som sker. Och sen gör man det man ska göra.
Mm.
Vilket då vittnar om att du kan i stort sett inte göra någonting utan att den är inkopplad. Så att det är lätt att förstå här att ibland blir det överansträngt, ibland blir man stillasittande, ibland blir man stel. Det finns en mängd tillstånd när det finns hundratals muskler, hundratals ledband och massor med ben som ska samverka. Att man ibland blir trött och att det här blir ett problem.
Men du sa ju till mig att ett av skälen till att jag har mer ont i ryggen nu, eller att jag känner av olika statiska lägen mer nu i ryggen, är min ålder.
Mm.
Alltså hur åldras ryggen?
Och dels så blir man, som på alla andra, elasticiteten, smidigheten, eftergivligheten i huden försämras och i muskulaturen försämras. Och i ledbanden försämras. Jag säger därför, huden tog jag upp därför att det vi får rynkor när vi blir gamla, alla människor, då ser man, och det är som ett uttryck för att elasticiteten i huden blir sämre. Det här pågår då i alla av kroppens vävnader. Så vi blir liksom mer och mer statiska. Och därför blir vi känsligare just för att den typen av brist på rörelser.
Så att medan man kunde sitta i flera timmar och köra bil när man var yngre, så räcker det med att köra lite grann så börjar man känna av det i ryggen.
Ja, och det är lika så om
då är det i nedre delen av ryggen.
Framförallt ländryggsmärtor, det är den stora grejen. Alltså, och när du var liten kunde du sova på ett liggunderlag i skogen och du vaknade pigg och rask. Mm. Och om man skulle göra det nu så kommer man ju inte därifrån, man blir ju kvar.
Kan man ha till exempel ryggskott när man är yngre?
Det kan man, men då är det nästintill alltid förknippat med en rörelse, att man har lyft tungt. Och det som är ännu värre, det gäller ju de som är över 29 också, det vill säga om du gör en tung rörelse och roterar. För vi har alltså fler leder än bara de här, vi har ju koter och diskar. Koter för att man ska kunna böja sig överhuvudtaget. Det finns sjukdomar som gör att du blir väldigt stel och förbenas och sådär, som Morbus Bechterew till exempel. Men när den fungerar så är det så att man har disker mellan varje kota som sviktar lite, som ger efter sig lite, så böjer man sig. Så man har så många koter att man kan böja det hela.
Mm.
Och vi har fler leder. Det finns något som heter facettleder på hela kotpelaren också. Det är en lång historia, men det finns alltså flera leder än bara de mellan diskarna. Och de förbenas... alltså blir förkalkade kan man väl säga, och rörligheten avtar, det växer på lite utskott, det kallas för osteofyter, det finns massa grejer som blir, allt det här kommer med åldern och med inaktivitet. Och då, det här är liksom ett naturligt åldrande, det är ingenting konstigt i sig, men det blir så. Så sammantaget så får vi, så ryggen sätter sig, sjunker ihop, förlorar sin rörlighet och då gör det ont.
Men är det det som man brukar prata om när man pratar om att man, när vi blir äldre så krymper vi?
Ja, precis.
Är det liksom att ryggen sätter sig?
Ja, precis. Då har vi då den typiska kutryggiga gubben eller gumman eller gubben som går med käpp framåt, lutar och tittar i backen. Och så får man en sån här båge och kutrygg. Det är det som händer. Och det, då har alltså benet i koterna som urkalkas allt eftersom åldern och av inaktivitet, då sjunker det ihop och vi har lite framåtvikt och då sjunker främre delen av de här koterna ihop, så de, istället för att bli som block så blir de kilformade och därför får man den här formen. Dessutom sjunker diskarna ihop, vatteninnehållet i de här diskarna som ju är stötdämpare mellan varje koter minskar och då sjunker vi ihop, så att alla människor, jag sa alla människor, kommer att bli kortare när vi blir gamla.
Men alla blir ju inte framåtböjda.
Nej, men det har på hur pass aktiv man kan vara med vissa sjukdomar, reumatism. Mm.
Men när börjar man liksom sjunka, när börjar man bli kortare? Ungefär i vilken ålder?
Ja, det som är, det är ju framför kvinnor då. Det är olika lite där.
Ja.
Men när skelettet börjar urkalkas.
Och när gör det då?
Efter, när man har varit i klimakteriet.
Ah, så det är först efter det egentligen.
Ja. Så när du har rest till klimakteriet så...
då är det dags. Då blir man kortare också. Mycket roligt som händer när man blir äldre. Ja.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose. No matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound. And you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Men vad är då din bästa rekommendation om man nu har ont i ryggen eller får ett ryggskott och man vet inte riktigt vad det beror på eller varför man har fått det. Vad är bästa sättet att hålla ryggen fri från sån smärta?
Ja, då finns det några saker. Och då, nu när jag då kommer med det här med tråkiga råd som alla har hört och inte vill göra, det vill säga, ja men ni måste ju träna ju.
Men varför tycker du det är så tråkigt? Jag tycker inte det.
Jo, därför att det här med träning blir som ett nödvändigt ont. Att någonting man måste göra om man inte kanske kan och inte vill. När det viktiga i det hela rör sig om rörelseträning. Man måste inte gå till ett gym eller ut och springa. Utan håll dig i rörelse. Sitt inte hela tiden. För ett annat råd som är minst lika viktigt, saker hänger ju ihop här, det är att undvik, om du har ryggbekymmer, undvik statisk belastning. Eller att man gör statisk belastning med en roterande rörelse i ryggen. Att man belastar sig och rör sig i skruvar, alltså på bålen. Då.
Men vadå, typ sit-ups?
Men kan du göra det utan smärta så är det ju absolut inga problem.
Mm.
Men det återigen, det är ju en koncentrisk rörelse, det vill säga motsatsen till statisk. Muskeln förkortas, förslappas, eller spänns, förslapp, vilket du vill. Men till skillnad från den statiska stillasittande, som är det sämsta, det mest deletära för en känslig rygg.
Så vad ska man undvika då? Vad ska jag inte göra i min vardag?
Då är det att man sitter still väldigt länge. Man kan göra små avbrott. Man kan bara resa sig upp i 30 sekunder. Köra väldigt långa bilsträckor. Turas om. Stanna varannan timme, varje timme. Det går väldigt kvickt. Och bara byta. Om du kör tillsammans med någon så turas man om till exempel. Men just den här långvariga...
Det här med att man står vid borden. Du vet ändå med så här höj- och sänkbara bord.
Ja.
Är det bra att stå?
Det är bra att variera sig. Det är nog variationen. Sen är jag nog själv lite avvikande. För att när jag står, jag hatar att stå i kö. Och vi har pratat om vilken typ av personligheter det är. Mm. Men när jag står i kö, vad fan, bortkastat igen, vad kan jag göra? Jo, jag ställer mig och läser naturligtvis i något tidningsstånd. Liksom. Det brukar alltid vara framme vid kassan. Man kan läsa tidningarna medan man väntar.
Mm.
Då får jag löst ont i ryggen. Jag vet inte varför. När jag står still och håller i en tidning, då kan jag stå där. Efter 2-3 minuter får jag ont i ryggen. Jag vet inte varför.
Ja, men då vet du att det är så. Då vet du i alla fall vad du ska undvika.
Ja, och det gör jag inte.
Men röra sig. Inte nödvändigtvis gå till gymmet, utan bara försöka röra sig. Variera sin ställning hela tiden under dagen. Inte sitta för länge i samma ställning.
Ja.
Det är ditt bästa tips. Till de allra flesta då?
Till de allra flesta tillstånden. Och nu pratar vi om alltså 70-80% av alla de här hundratusentals patienterna eller personer som kommer att ha ont i ländryggen av och till.
Men då undrar jag så här, för det här är ju de diffusa ryggsmärtorna som ni läkare inte riktigt har kunnat liksom pinpointa vad de beror på och sådär. Men det måste ju finnas ryggtillstånd, alltså ryggsmärtor som är, inte vet jag, en sjukdom eller som ni kan härröra till någonting.
Verkligen, och då glider vi in på dem. Och det är jättebra, men det är naturligtvis, den största gruppen är ju så väldigt stor, så att, men det här är en mindre del av dem, kanske en 20% eller något i den storleksordningen. Men då kommer en grupp tillstånd då, som till exempel diskbråck eller kotkompressioner, som det här är ju vanliga saker också.
Hur många drabbas av diskbråck och kotkompressioner i Sverige?
I Sverige, ja, det rör ju sig om diskbråck, så kan det väl röra sig om tusentals.
Oj.
Och kotkompressioner så någonstans mellan 20 och 50 000 per år.
Nej, ja, och det här men jag vet inte ens vad diskbråck och kotkompression är.
Ett diskbråck, det kan man ha, vi tror vi pratade lite om det förut. Det är så här att vi har en kotpelare som består av ett ben. Och inuti det här benet så går en ryggmärg. Och när de här diskarna som gör att den går att böja över den här ryggen. Då,
just det,
när de,
gångjärnen liksom.
Gångjärnen kan man säga, det är som kuddar. Mm. De består av en kärna och av en ring runt en och de sitter ihop.
Mm.
Men när den där ringen spricker lite grann, då läcker kärnan lite grann ut och blir som ett litet brock, en utbuktning. Och om den inte trycker på en nerv så händer ingenting. Men trycker den på en nerv eller en del av ryggmärgen så får man ont. Det finns undersökningar som visar
att... Och det är diskbråck.
Det är diskbråck.
Ja.
Själva brocket är utbuktningen när det har liksom läckt ut.
Ja, just det.
Och det finns undersökningar gjorda på friska 50-åringar när var tredje person, alltså 30% av alla människor, har det. men de är inte på ett sån plats att de trycker på nerver, och då gör ingenting. Sen själva svikten och själva stötupptagningsförmågan i ryggen blir ju lite sämre, men man har det inte alltid på alla nivåer. Här finns ju lika många diskar som koter.
Men okej, okay, så om man har diskbråck, då vet man ju vad det är för någonting. Det måste göra hur ont som helst om det går på en nerv.
Ja, precis. Då har man två typiska symptom för diskbråck som man ska tänka sig för. Och det är ett, utstrålande smärta.
Alltså nu, från en punkt i ryggraden?
Ja, man känner inte så mycket punkten. Man känner mer att det strålar. Ischias är kroppens största nerv. Man brukar ju prata om.
Den strålar ju ner i benet.
Precis, för den går ner till musklerna. Och så kan man, om man knackar på den där nerven eller testar reflexerna på benet, kan man tala om på vilken nivå det sitter, till exempel.
Men alltså nervont gör ju ont, och då det har vet man, jag.
Ja, det är riktigt. Och det är ju det typiska. Och det är ett specifikt och direkt symptom.
Och att då, det strålar.
Ja. Och då ett mer allvarligt symptom som jag tror de flesta känner till också är ju, för det först som kommer först är att är smärta. Så nummer två kommer sockerdrickskänsla, det tinglar lite. Och nummer tre, domningar. Alltså känselbortfall. Och har det gått så långt, då ska man söka. Får man på tryck...
Domningar var?
I det område, beroende på var diskbråket sitter. Specifikt den nerven där det klämmer i ryggmärg.
Om det var så här domningar ute i fingerspetsarna.
Då är det i nacken. Kan man säga, om specifikt, eftersom jag gärna svarar på det, då kan man säga att det här är nackhota 5, 6 och 7 om det tinglar i fingrarna. Men det viktiga då är om du skulle ha någon som helst rubbning på att du kissar väldigt mycket eller inte känner att du är kissnöd eller något sånt där. Att du är domnat när du tar på dig själv. Du inte känner i genitalia, så att du känner att det är en domningskänsla, då är det, för då kommer det störa tarmfunktion och förmågan att kissa, och då kan både tarm och blåsa bli förstörda. Så då är det ett allvarligt symptom. Då ska man faktiskt söka akut.
Men det förstår jag verkligen. Men om man överhuvudtaget, om man misstänker att man kan ha fått diskbråck, då söker man väl för det. Då behöver man väl hjälp av en läkare om det gör ont.
Ja, precis. Och är det enkelt så kommer han kolla de här. Men då gör man i den här, vill man först ta reda på vilken nivå det gör. Och det kan vi göra genom att slå lite reflexer och kolla känsel. Och så, då kan man liksom så här att, ja, det här är fjärde koten, för du har nedsatt reflex, knäsparkreflexen. Alla som har sett när man slår på knät. Mm. Eller du kan inte stå på tå. Och då är det S1. Och så vidare. Så då kan man härleda det där. Och då vill man se, vilken omfattning är det här? Och förr i tiden kunde man inte göra så mycket. Man såg inte på röntgen i det här mjukdelar. Syns inte så bra. Mm. Sen kom skiktröntgen, ser man bättre. Och nu finns magnetröntgen. Då ser man mycket bättre.
Jättebättre!
Jättebättre! Och då får man sådana här fantastiska. Och då har doktorn en ypperlig chans att förklara hur det ser ut i ryggen. Och då kanske du skulle vara snäll och läsa upp när doktorn gör det. Om du kan läsa det här.
Jag kan göra det. Det här är alltså ett brev som vi har fått ifrån Tony. Tack snälla Tony. Jag kan bara säga så här. Tony har väldigt ont i ryggen. Och han har fått då...
Ett svar.
Han har fått ett svar ifrån doktorn.
Och det är en bra doktor.
Jag läser här. Ja. MRT ländrygg. Inom nedre delen av bröstryggen finns lätta degenerativa förändringar med reaktiva pålagringar ventralt på kotkroppskanterna med inga tecken till diskbråck eller påverkan på ryggmärgen på nivå 13-14. Är disken degenererad och lätt höjdreducerad? Disken buktar cirkumferent men utan påverkan av utträdande nervrötter. Jag orkar inte ens fortsätta läsa.
Nej, det här
är ovärdigt.
Det är inte riktigt bra liksom, kan jag tycka. Liksom. Och dessutom, dorsalt i disken finns signalförändringar förenat med rift i anulus fibrosus av oklar aktualitet.
Vanliga människor göra med den här typen av information?
Och det här är lite lustigt. Men det här vittnar om en oförmåga hos kollegan att tala om vad bekymret är.
Vad är bekymret, du som har läst den här?
En sliten rygg med faktiskt ett diskbråck som sitter på ett speciellt beskrivet ställe. Samtidigt som det är en bild som ger en fantastisk information av, man får det, det är som en kartbok, man vet precis, och så kan man se åldersförändring, 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 säckat ihop lite här, lite där, lite sånt där, det här kan du inte veta, och så kan man se, finns det fara och färde?
Men finns det fara och färde för just den här killen?
Nej, det gör det inte, det trycker inte på, han har ingen skada, och det trycker inte på ryggmärgen.
Men
och
då, han har ont ju.
Men han har ont, och då vet man vad man kan göra.
Vad kan man göra då?
Man kan röra sig utan att vara rädd att det blir någon skada. Man kan hålla igång så mycket det går. Sen finns...
Men, förlåt, men jag har för mig att jag har hört att just diskbrock, det opererar man.
Ja, det gör man. Och hur många procent av fallen på ett ungefär?
Frågar du mig?
Ja, det rör sig bara om 3-5%.
Och det är när det är riktigt allvarligt?
Ja, och det är när man har... Ja.
Och riktigt ont? Ja, och det är... Närpåverkan?
Ja. Ja,
eller så, när det blev så tingelitangel i genitalierna som du sa.
Ja just det, tingelitangel i genitalierna.
Nej, men när man tappade känna, man fick känna sig bortfall
ja precis.
Ja men i snippan och snoppen. Ja. Men gud, så säger man inte till vuxna människor.
Nej, du får säga vad du vill. Jag
fattar. Penis och vagina.
Ja. Ja.
Förlåt.
Ja, absolut. Du är förlåten. Nej, men alltså, får man domningskänslan framför allt då, och har, så, det måste man ju verkligen ta på allvar, den typen av symptomatologi.
Kan det vara farligt? Alltså förutom att det är plågsamt.
Ja,
kan det är det.
Ja, du kan ju bli inkontinent. För att om du fyller blåsan med 1 liter och du inte känner det, då kommer inte den dra ihop sig sen helt. Utan då kommer du få bristningar i blåsväggen, vilket gör att du kommer gå och småkissa hela tiden, fast blåsan är full. Och då rinner det, och då kommer du... då finns det ju en risk att bli inkontinent resten av livet.
Så ja, det måste man kolla. Okej, okay, ja. Men vad gör man åt diskbråck som man... Ja, men till exempel om det finns en risk för att man blir inkontinent. Opererar man då?
Ja, då gör man det. Då går man
då avlastar. Undrar, operera ryggraden känns ju alltid lite så här... Ja. Är det förenat med fara?
Nej, man har väldigt fina metoder. Man kan göra det mikroskopiskt också. Man skapar utrymme. Man kan i vissa fall ta bort brocket. Det här som sticker ut. Och ibland lämnar man det, men man gör utrymme för det så att det inte trycker på nerver. Det finns lite olika metoder, men det är ganska få som opereras faktiskt. Men den möjligheten finns ju, och det gör man vid akut påverkan.
Men om man går tillbaka till Tony till exempel, som hade fått en helt obegriplig förklaring på vad som var fel på ryggen i magnetröntgen. Tony, nu har du fått svar på din fråga. Du har diskbråck. Men han skriver ju så här att han smörjer med salva, han tar smärttabletter, han har träffat både sjukgymnast och kiropraktor, men han har jätteont. Ska han då behöva leva med den här smärtan resten av sitt liv?
Nej, det tror jag inte, utan då måste man ju se. Men de flesta blir bra spontant, bara man rör på sig.
Men om han nu, hur länge ska han vänta innan han säger jag behöver en operation?
Det är en väldigt bra fråga, för den här är lite av den centrala biten. Så att, är det så att man nu... Om man har en väldig påverkan, man vet att det finns ett diskbråck och man blir inte bättre, då lönar det sig, då bör man bli opererad inom 6 månader. För då man vet att de som man väntar längre med kommer få kroniska besvär. Så att då kan man väl säga, men vi pratar ju ändå inte samma dag, utan man får ändå tänka sig att man prövar med icke-kirurgisk behandling 2-3 månader. Därefter ska man ta ny ställning. Man har ett återbesök alltså till den läkare man var, så att ja, vi har gjort det här och det här, det här, jag är inte bra. Då kollar man igen, har du närpåverkan, då är beslutet mycket enklare. Har du inte det, så kan man tänka sig att göra om undersökningen och säga, har det blivit en progress eller har det gått tillbaka? Men man bör nog överväga den här operationen inom 6 månader.
Bra. Tack. Och sen undrar jag bara om det här med kotkompressioner som du har pratat om flera gånger. Jag ska vara helt ärlig, så vet jag inte riktigt vad det är, även om jag på namnet kan lista ut det.
Tänk dig att ryggraden är uppbyggd av en massa tegelstenar. Och då lever vi med dem där, och allt eftersom vi lever med dem så blir de lite knöliga i kanterna och lite sådär. Men sen när man har mindre östrogen, då börjar, det är den stora gruppen kvinnor efter klimakteriet, att man börjar få urkalkat skelett. Och detta kan bara undvikas med att se till att man får i sig ordentligt med kalcium. Man kan ta, vid speciella fall, östrogentabletter. Det finns en baksida, det kan ge en risk för bröstcancer. Mycket, mycket liten, men finns. Och, tro't om du vill, Rörelse motverkar detta. Men om man nu tänker sig dessa tegelstenar, de börjar vittra sönder.
Mm.
Och kommer då trycket, då spricker de längsgående. Så när man bryter av ett ben...
Men det måste göra hur ont som helst.
Ja, det är skitont. Om man tänker sig det här, att man bryter av ett ben, då ser man att benet gick av på mitten och så lappar man ihop det här och gipsar och så får det växa ihop. Men här blir det en mängd sprickor. Det här kan också uppkomma om man landar på... är med till exempel om en trafikolycka eller en fallolycka och får våldet rakt igenom kotpelaren så att det liksom sätter sig. Mm. Det finns ingenting att laga, det finns ingenting att gipsa, det finns ingenting att skruva i, utan du får en kompression när den här innehållet i den här tegelstenen är bara, det har börjat bli sand bara nästan. Va? Att den är mycket mindre motståndskraftig, den sätter sig och det blir massa mikrosprickor. Det gör skitont. Men det finns ingenting att göra.
Utan ja, men sluta!
Nej, det finns ingenting att göra.
Men du, ska man leva med smärtan?
Nej,
då?
Den går över när, som vilken annan fraktur som helst. Men det blir besvärligt, du blir kortare, du kan få en, om du får ha en skada, alltså du får en påverkan på ryggradens riktning.
Mm.
Ofta då i fram bakkant, men det kan vara sidan, det beror på om du varit med trafikolycka och du har fått ett våld, men
bara av ålder så att säga, kan man få så en liten riktigt, böjning.
Så är ganska litet våld så kan du få de här frakturerna.
Men det är kotkompression, för det krävs att du får en smäll på något sätt, även om det är ganska lite när man blir äldre, så det krävs
Är
det så man kan härröra det, eller kan man se det också på röntgen, eller?
Ja, man kan se det här på röntgen också, att de svåra grejerna, det finns fin diagnostik för sånt här också. Men den sätter sig helt enkelt. Koten sätter sig och sjunker ihop.
Och så säger man, och då har man jätteont, så går man till doktorn och så säger om du har fått en kotkompression, vi kan inte göra någonting. Men vad rekommenderar, är det rörelse då också? Är det det?
Så är det.
Men det måste vara superjobbigt att röra sig när man har sådär ont.
Ja, men då får man ju under en övergångsperiod naturligtvis ta smärtstillande läkemedel och sånt där. Det kan ju krävas till och med morfin. Men för inte det här räcker, sen finns det ju sådana här också tillstånd då, när det finns maligniteter bakom. Alltså metastaser, någonting som har spritt sig från andra sjukdomar. Och man tar det på det sättet.
Mm.
Och det är det typiska symptomet då. Det här är ju ett allvarligt symptom. Jag sa ju att de flesta av de här tillstånden går över inom loppet av kanske någon till några månader.
Mm.
Men har man tilltagande molverk centralt så kan det ju vara något allvarligare då. Och då ska man ju söka på grund av det. För ryggsmärta i de flesta fall går över.
Och har det inte gått över, då går man till doktorn.
Och jag vill säga till det, ryggsmärta i de flesta fall är ofarlig. Absolut. I klart övervägande del är ofarligt. Men det finns vid ovanliga tillstånd ibland elaka saker också.
Här har Mikael. Här har vi fått ett mejl som låter ungefär så här. Hej, jag har problem med ryggskott rätt ofta. Det kommer så fort och behöver inte vara att jag lyfter särskilt tungt eller snett. Brukar gå till kiropraktor när det gör akut ont. Är nästintill normalviktig och styrketränar 3 gånger, tror jag 3 gånger i veckan. Tror jag det måste vara. Vad mer kan jag göra? Problemen började för ungefär 15 år sedan efter ett fall.
Ja, det var ju spännande.
Ja, det var lite intressant. Lite spännande.
Jag tycker att du gör rätt. Jag vet inte hur du tränar, men tänk på det där att man ska försöka inget krav på att köra speciellt tungt, men var noga med att köra både fram och baksida av bålen, alltså både rygg och mage. Man kompletterar varandra. Så att försök göra det. Du behöver inte vara på gym för att göra det, men det är jättebra. Håll igång rörelsen som du har gjort. Är det väldigt besvärligt så kan man ju tänka sig smärtstillande 3-5 dagar. Men inte mer. Annars så tycker jag väl...
Rulla på kudde, rulla på rulle.
Ja, man kan ju
rekommenderar jag.
Ja.
Inte Dr. Mikael, men jag. Men
funkar
Mikael,
det så kommer jag rekommendera.
Ja, men du vet vad, jag funderar på en sak också. Här, den här lyssnaren skriver att hen tränar styrketräning 3 gånger i veckan. Och då tänker jag så här, alltså, vad heter det? Mjuka då? Alltså typ yoga eller alltså att sträcka ut lite.
Det tror jag är jättebra.
Vad heter det? Lite mer stretch och lite mindre...
Ja. Ja, precis.
Spänna muskler, vad tror du om det?
Jag tror att man finner sin form. Jag kan säga att det finns väldigt lite studier som visar vilken typ av rörelse som är bäst. Men I det akuta läget så är det rörelsen som är det viktiga, inte den tunga styrketränande belastningen. Det finns en uppsjö, eller hundratals olika övningar. Det man gör, bara man gör något så blir det de som blir bäst. Så går man till exempel till en fysioterapeut eller sjukgymnast så kan man ju få tips om bra övningar för det här. Sen så det man ska undvika kan jag tycka är ju när man styrketränar och sitter i speciella maskiner och drar ett triceps och biceps och baksidan och brachioradialis och massa små muskler. Utan tänk på att det är de stora, det är bålstabiliteten man är ute efter. Mm. Den ska inte överbelastas, men vi är byggda för belastning och rörelse, så en del ska man göra.
Inte så mycket maskiner, mer egen kroppsvikt kanske.
I alla fall kanske i början efter ett ryggskott för att komma till rätta. Sen är jag inte ett dugg rädd för att lägga på belastning sen. Mm. Då har man ju smärta som vägledning.
Men testa att stretcha lite också, tänker jag. Sträck ut, det är så skönt. Ja. Men det här, det är lite spännande att problemen började efter ett fall.
Ja,
hur tolkar du det?
Att patienten fick någon form av till exempel kompressionsfraktur, ja, eller någonting som man aldrig upptäckte, som man förmodligen inte ens skulle ha behandlat i alla fall, men att det varit någon ledbandsskada eller någonting som har föranlett det här. Jag har ju, återigen, alltså jag har haft en del bekymmer med ryggen. Jag gjorde några gånger, jag har ju varit och som jag känner så mycket folk i vårdsvängen då, så har jag försökt med alla de här olika tricksen som jag körde förut, och det hjälpte inte. Men det jag har gjort själv istället är att jag har gått och lagt mig på en väldigt mjukt underlag med bena, alltså på ryggen på golvet, med bena upplagda så att jag på sängen. Mm. Så att jag ligger då i 90 graders vinkel i höften och 90 graders vinkel i knäleden. Alltså. Men ligger på ryggen med benen på sängen. Mm. Stängt fönster och gjort det mörkt, svart. Verkligen satsat på total avslappningsövning. Bara försöka försvinna bort under, och stör mig inte in under 15 minuter. Och bara kört långsam djupandning för att få en riktigt, riktigt djup avslappning. För att få den här onda cirkeln att ge sig. Den här smärttillståndet. Och då har man i alla fall, för muskulaturen i ländryggen blir ju avlastad då. För att bryta den här smärtcirkeln. Och sen efter det så har jag gått och bastat.
Har det funkat?
Ja, det har funkat ganska bra.
Eller värme?
Ja, och vad gör värme? Jo, det får kärlen att vidga sig och slappna av. Och då får man bort mjölksyran och man får dit syre och sådär. Så man kan bryta en smärtcirkel.
Värme, bra,
ja,
tips.
Ja. Och whisky skulle man naturligtvis inte kunna, det vet jag många föreslår, alkohol, för det har ju en kärlvidgande effekt också. Så att det kan jag naturligtvis inte föreslå.
Här har vi fått en lyssnarfråga som lyder så här. Jag undrar om detta med skolios, sned rygg. Själv när jag var yngre minns jag att flera av mina klasskamrater hade detta som hette skolios. Jag har aldrig förstått vad det är, om det är farligt och om jag får det, om ryggen kommer att vara sned för evigt.
Ja. Alltså skolios är ju att ryggen har blivit sned, och då går inte kotpelaren rakt upp, utan vi pratade lite om det här med ålders, att man blir kutryggig framåt. Mm. Det här skolios är ju lite mer att man blir kutryggig åt sidan, och det brukar ju vara förenat, de klassiska är ju rakitisk eller engelska sjukan eller D-vitaminbrist.
Det känns som någonting som barn kunde få förr i tiden.
Ja, för att man fick ingen, man hade dålig kost, man bodde i mörka rum, man var inte ute och fick sol på sig. Man fick arbeta, och alltså det här är ju det är därav namnet, det här engelska sjukan. Mm. Och då fick man ju en väldig, då blir koterna som de blir urkalkade och har dålig håller väldigt dåligt, dålig styrka, och då säckar ryggraden ihop och då tar den en kurva, blir den kurvig, och det är det som är skolios. Det finns såna medfödda alltså sjukdomar när man har det. Mm. Men just de här andra tillståndet då med D-vitaminbrist och sånt är ju extremt ovanligt nu för tiden. Det drabbar ju i stort sett bara människor från Afrika som mörkhyade som täcker över sin hud. De får ju inte tillräckligt med D-vitamin, och där finns det fall med den här problematiken. Och där finns en överrepresentation av, då, av skolios och dåliga ben.
Men får jag fråga, om man får det medfött då, om man föds med skolios, ja, kan man, upptäcker man det då tidigt, ja, det hos barnen man, och kan, ja, man då hjälpa dem?
Ja, och då kommer vi alla med de här enormt, det finns ju en massa olika ortoser eller korsett och allting som försöker strama upp. Men man kan även i svåra fall sätta in titanstag. Så man tar det mellan de raka delarna och försöker skruva upp ryggen. Man spänner ut den faktiskt. Så det finns ju, det här, jag vill bara säga detta. Ja, det går att behandla. Det är omfattande behandling.
Men kan man få skolios när man är vuxen?
Ja, av olyckor, trauma.
Av olyckor, men inte, ja, liksom... inte av, alltså det krävs mycket för att det ska vara en bristsjukdom som det var,
ja,
precis, var, som var vanligare förr.
Då är vi där igen att osteoporos, alltså urkalkat skelett, mm, och där är ju kvinnorna klart överrepresenterade, och där kan man ju få en snedställd, mycket väl då, en snedställd kotpelare även i sidled som, mm, då skoliosen är.
Mm. Angående det här med ryggsmärta så har vi fått en fråga här. Hej, kan ni inte tala om kortison? Fick en kur när jag hamnade på sjukhus och plötsligt var livet värt att leva igen. All värk försvann, energin kom tillbaka. Efter 10 år har ingen reumatisk sjukdom, och snälla ni, kan inte ni ta upp det här ämnet? Ska jag ta kortison fortsatt? För- och nackdelar vore bra att veta.
Vilken jättebra fråga. Varför har vi inte haft den uppe förut?
Kortison. Men kortison, ja, är ju bra många gånger.
Ja, visst. Det var ju spännande. Man skulle kunna tro så här att... jag vet inte varför patienten fick kortison.
Det är roligt när du börjar... patienten. Du blir läkare direkt, ja, när det kommer en fråga.
Ja. Men vad hette?
Nej, men det är en villrådig patient, kallar sig faktiskt människan själv. Mm. Men jag bara tänker så här. Smärta i rygg, kortison...
Ja, nu är det så här att det finns vissa, en del reumatiska tillstånd, muskelreumatism till exempel, det vill säga med ett fint namn PMR eller polymyalgia reumatica, är hjälpt, fantastiskt hjälpt av lågdos kortison. Uh-huh. Och det är ett klassiska symptom är ländryggsmärta eller i lår, ben eller bålen, alltså proximala extremiteter och muskelvärk och stelhet. Mm. Och om man, och det här kan man, det här ska man utreda. Det finns andra tillstånd som existerar samtidigt som man vill ha koll på. Men om man nu inte har det utan bara får kortison av något skäl eller prövar eller sådär och blir bra, så har man nästan ställt diagnosen. Få människor blir på lågdos kortison så bra som den här villrådiga lyssnaren har sagt. Men, mm, då tycker jag naturligtvis att det är jättebra. Men då kommer vi till nackdelarna med kortison.
Men vänta, du sa att den här patienten har då ställt sin egen diagnos. Menar du då att det är en reumatisk sjukdom, förmodligen?
Det kan mycket väl vara, till exempel det här tillståndet med polymyalgia. Det är ett klassiskt som blir så bra på så lite. Mm. Men då kommer vi till jag ska säga, nackdelarna ska jag väl göra med effekterna av kortisonet.
Ja.
Om man då äter kortison, ja men det är ju bra, kortison är antiinflammatoriskt, det är ju mot inflammation, det är ju liksom hämmar inflammation och så blir man bra och pigg. Det är uppåt tjack. Kortison gör att du blir sprallig, upprymd, glad, euforisk. Det har den effekten. Det är ett fight and flight hormon. Det gör dessutom att benet urkalkas, huden blir tunnare och äldre. Och dina binjurar försvagas. Så att det är ingen lek att äta det där i långa loppet. Om man gör det, då kommer man korta livet. Men man mår bra under tiden. Och det är därför man ska ta det här i kurer. Och då är det inte så farligt. Man tar det vid astma.
Precis säga det. Det ger man ju barn, spädbarn, när de har väldigt svårt att andas. När de har till exempel förkylningsastma.
Precis, men då är det inhalationer och andas man in det. Det har inte systemeffekter på samma sätt alls som du tar en tablett.
Är det riktigt allvarlig förkylningsastma så får de tabletter också som man har.
Och hur länge då?
Nej, en gång.
Ja, precis.
Typ.
Ja.
Nej, men på akuten.
Ja, och jag pratar om att du knaprar i månader och år.
Ja,
här,
det, ja. Men vänta, måste jag backa bandet lite grann. Jag förstår, du förkortar livet om du går på kortison konstant, ja, på det sättet.
Och du har diabeteseffekt också, om jag inte nu sa det. får diabetes.
Okej, okay. Och det finns en massa bieffekter då som är allvarliga. Verkligen. Men samtidigt så sa du så här, när man äter dem så blir man euforisk och lycklig. Ja. Är det som en drog då?
Ja, ja.
Det är som en drog. Ja. Kan man bli beroende av den som en drog?
Inte på det sättet att du får, men du får ju inte abstinens.
Det är inte som om du skulle ta morfin eller amfetamin eller något sånt där.
Nej, men du kommer omedelbart. Det är så, kroppen är så gjord att finns det kortison så behöver du inte göra något själv. Så då kommer till exempel dina binjurar att reglera ner, som det heter. Då kommer de börja göra mindre. Och ibland måste vi av olika tillstånd, och vid andra former av behandlingar av inflammatoriska sjukdomar, måste man behandla och med kortison kanske i månader. Då måste man, när man sen fasar ut det där, göra det väldigt försiktigt. Så att man inte tar bort det från, för då kommer patienten bli jättetrött och
kanske liksom låg, deprimerad. Så. Men då har vi väl konstaterat att kortison kan vara fantastiskt bra som hjälp, men är
i
det korta perspektivet, men är ingenting som man ska gå på längre om man inte absolut måste då. Anders har skrivit till oss och han skriver så här: jag har fått en diagnos, spinal stenos. Jag har inte ont av det. Vad betyder det här för mig?
Ja, det är ett tillstånd där ryggmärgskanalen har förträngningar. Och det kan, antingen är det finns en massa ligament som förkortas, förtjockas och stramar av. Och beroende på var det sitter, så får man symptom därefter. Man kan få känselpåverkan, mycket smärta. Om det sitter långt upp centralt i ryggmärgen, sitter det längre ner eller på sidorna, så får man inte så mycket symptom. Men det är väldigt svårt att göra någonting åt det annat än kirurgiskt. Och det gör man ju om man har alltså nervpåverkan. Då måste man ju av, inte för att inte ryggmärgen det, alltså det är som ett timglas, man snör av någonting på mitten. Tänk dig en ryggmärgen som en korv, och så sätter någon ett snöre på mitt på och drar åt. Och det är det som är den spinala stenosen, och den måste man i så fall, då måste man lätta på trycket, och det gör man kirurgiskt, och det kan gå ganska bra. Det luriga med det här tillståndet är att det till exempel kan få, man kan misstolka det för att man har höftledsartros eller något som heter claudicatio, alltså fönstertittarsjukan, kärlpåverkan i benen, ger samma
fönstertittarsjukan.
Claudicatio intermittens eller påverkade kärl. Har vi inte pratat om det?
Nej, alltså vänta, vad är det för något? Vi börjar med, vad var det?
Det var ett sidospår, då ska jag väldigt kort förklara vad fönstertittarsjukan är. Det är alltså en differentialdiagnos, en annan förklaring till att man har den symptomatologi som man har vid spinal stenos. Smärta, utstrålning i benen, oftast i båda benen. Sådär. Och fönstertittarsjukan kommer ju ifrån att om du har dåliga kärl, till exempel vid diabetes eller kärlförändringar, så där, du kan ha hjärtproblem och kan du ha problem i andra kärl också. Har du det i benen, då kan du bara gå vissa sträckor. Sen får du ju syrebrist för att du har så dålig försörjning. Och då ställer man sig och tittar i fönster. Och så går man 100 meter och så stannar man och vilar för att man ska hämta sig. Och därav namnet. Så där kallar man för fönstertittarsjukan.
Men gud, vilket århundrade kommer det namnet ifrån?
Vad kan det vara? 50-tal, 60-tal kanske?
Nej men gud, är det så nytt ändå?
Ja.
Herre Jesus. Ja. Okej, okay. Men den här Anders då som har spinal stenos, som inte har så ont av det, då är det ju bara så här, ja, vad bra. Då är det ingen fara, då behöver du inte göra någonting.
Men
kan han också få ont sen?
Ja. Det
så att han måste vara lite så där uppmärksam på. Börjar det göra ont, då är det doktorn.
Det är det faktiskt.
Operation.
Och sen så har det ju sagts många gånger att nej, men det lönar sig inte med rörelse för de här patienterna, har man sagt länge. Men nu börjar man ändra sig på den, säger man. Men det gör nog det i alla fall. Och det tycker jag väl är liksom en grundinställning där. Hur många gånger, när var det bra senast att hålla någonting still? Det vill säga, det är bra med rörelse. Det viktiga är inte tung styrketräning och allting här. Men vi är gjorda för att röra på oss.
Nu måste vi avrunda, doktor Mikael.
Ja.
För nu ringde nämligen mamma på mobiltelefonen.
Ja, det är,
och det är vår signal.
Det är signalen. Och då vill jag då bara avsluta med. Kom nu ihåg, så här är det. Att ryggsmärta är i de flesta fall inte farligt. Och så här är det. Håll igång.
Bra så. Tack snälla. Ni vet att ni kan höra av er till oss. Vi läser precis allt vi får. Både på mejlen läkarpodden@tv4.se, på vårt Insta, läkarpoddens Insta, och på tv4.se/läkarpodden. Hoppas vi hörs nästa vecka. Hej då!
Hej då!
Var rädda om er och om varandra. Puss och kram!
Kram så mycket!
Hold up! What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.